Man skulle kunna tro att det bara är norrlänningar som lyssnar på Norrlandspodden, men det är ju inte riktigt så.
Nej, verkligen inte.
Nej, och det är en gammal bekant som har dykt upp på Facebook. Magnus Svenningsson som spelar bas i Cardigans.
Ja.
Han är väl från Jönköping då, antar jag, för de
bor där. Cardigans är ju knappast från Norrland i alla fall.
Nej, och sen bor han väl i Malmö sen evigheter, tror jag. Men han har lyssnat på alla våra poddar. Han har liksom lyssnat bakåt på alla våra 46 avsnitt eller vad det nu är som jag har gjort.
Lite bizarrt.
Ja, lite. Ja. Hur orkar man, kan man känna. Ja. Ja. Men han undrade i alla fall över detta med Västernorrland. Varför det heter Västernorrland? Han ville att du skulle svara på det.
Västernorrland? Ja, det heter ju Västernorrland av samma anledning som Västerbotten heter Västerbotten. Fastän både Västerbotten och Västernorrland då ligger i östra Sverige.
Ja.
Men det är ju för att de är väster i relation till Österbotten och Östernorrland i Finland. Alltså som, som då hörde till Sverige, och Österbotten finns ju kvar. Ett landskap i norra Finland.
Finns ju inte, eftersom det är ett begrepp som kommer från den tiden när Finland var svenskt, va? Eller hur?
Precis, och det är jättelänge sedan. Men det är fortfarande därför det är, alltså våra namn är från tiden då Finland var en del av Sverige.
Men vet du då, apropå var vi är nu, att innan dess så kallades ju hela Norrland och, tror jag, delar av Finland också för Hälsingland.
Japp!
Ja.
Det är ju lite... Men det läste jag någonstans bara häromdagen.
Ja. Det är lite stort.
Mm, tycker du då?
Ja.
Men det var väl också för att man... Var inte det innan man hade något begrepp om kartan överhuvudtaget? Att men, det var bara där norr om...
Men alltså typ, det var ju som att efter nuvarande Hälsingland så
fanns
var
det ju ingenting.
Så var det ju liksom ett sånt löst administrativt område bara.
Mm.
Och då fanns det väl liksom den lag som gällde för hela den delen av Norden, hette ju Hälsingelagen, tror jag.
Men nu pratar vi medeltiden nu, eller?
Snudd på,
ja,
tror jag.
Ja.
Vi får läsa på mer om det här, tror jag.
Ska vi återuppta det här kommunpolitikpratet?
Ja, precis. För det har ju verkligen hänt saker i kommunerna särskilt. Alltså, oj vad det har hänt saker i svenska kommuner. Jag menar, får inte tala om Sydsverige, men det är inte vårt huvudbry, som tur är. Liksom.
Nej. Förutom Centerpartiet då, som har gjort stora framgångar och nu sitter med och styr i rekordmånga kommuner, så har ju även Sverigedemokraterna fått inflytande i väldigt många kommuner.
Och även i norrländska kommuner.
Ja, och även i norrländska kommuner där de de facto är mindre än vad de är på riksplanet.
Mm.
Alltså även i såna svenska kommuner där Sverigedemokraterna lokalt får färre röster än vad folk röstar då på Sverigedemokraterna till riksdagsvalet, så har de ändå lyckats få inflytande.
Mm. Du har ju blivit lite du är inte kommunreporter, men du har ju börjat bevaka kommunpolitik lite mer i Västernorrland.
Ja, alltså framförallt är det är så här, jag är ju ledarskribent på Sundsvalls tidning.
Mm.
Och jag har varit det sen före förra valet, alltså snart 5 år. Och det ska väl sägas att våran ledarsida har behandlat Ånge och Timrå kommun, som ju också hör till vårt område, ganska styrmoderligt, ska jag erkänna. Sundsvall skriver vi ju om titt som tätt. Och det beror väl också på att vi själva bor och lever i Sundsvall. Mm. Centralisering, att bero på vad hela den här podden handlar om. Men inför det här valet så tänkte jag att herregud, det här måste vi ju skärpa till oss.
Mm.
Så då fördelade vi helt enkelt ansvaret. Så att jag tog på mig att ha koll på Ånge.
Mm.
Vilket ju har genererat att jag på ganska kort tid har lärt mig en hel del om kommunpolitiken i Ånge.
Mm.
Som ju är en liten kommun i västra Medelpad på gränsen till Jämtland.
Och där det har varit socialdemokratiskt styre, tror jag, sen rösträtten infördes.
Precis, eller? Det har varit socialdemokratiskt styre där alltid, och Socialdemokraterna hade egen majoritet fram till och med förra mandatperioden.
Det är otroligt.
De fick alltså valet 2014, fick Socialdemokraterna där typ 51% av rösterna.
Som resten av Sverige före 70-talet typ.
Ja. Och de har ju alltså då ett kommunalråd.
Så Timrå ligger 50 år efter ungefär, kan man säga. Ja. Nej, Ånge, förlåt.
Ja. Ånge. Ja. De har alltså de har en så här kommunens starke man som har styrt så länge jag kan minnas.
Ja.
Sten-Ove Danielsson heter han. Stark socialdemokrat. Han är också väldigt populär. Alltså Ångeborna gillar honom väldigt mycket och de väljer ju honom om och om igen. Men i år så backar de ändå.
Mm.
Väldigt mycket tror jag som en följd av varför de också har backat i hela riket.
Ja. Och det var vi ju inne på också i vår valspecial. Det som är intressant med just socialdemokratin, för att det här är ju också superintressant tycker jag, att generellt sett så har ju Socialdemokraterna legat mycket högre i områden av Sverige med låg urbaniseringsgrad.
Mm.
Alltså på liksom den grafen har ju varit liksom en sluttande kurva från liksom ett snitt på 45 i låg urbaniseringsgrad till neråt 20 i hög urbaniseringsgrad. Men i det här valet så tappade de ju väldigt mycket landsbygd. Och ja, på grund av att man uppfattar att det är ett svek, de har inte gjort tillräckligt, de har inte omfördelat resurser, de har centraliserat och de har dragit ner på vård, skola och omsorg.
Ja, och Ånge är ju en kommun som har förlorat rätt mycket.
Mm.
Alldeles nyss så kom beskedet att Swedbank lägger ner sitt kontor i Ånge.
Mm.
Det innebär att de kommer ha ett bankkontor kvar som är Handelsbanken. Men jag tänker ju då på vilken bank är det som kanske de flesta pensionärer har. Det kanske är Swedbank.
Mm. Visst var det så att Trafikverket lade ner också någon stor... ett stort kontor där? Eller skulle göra? Hur blev det med det?
Du, det... Nu kan inte jag, kan inte jag svara på rak arm.
Kolla på det.
Men de har tappat i varje fall flera olika grejer. Mm. De har ju också en järnvägsknut där som har drabbats. Ja, det är väl Trafikverket som har lagt ner någon verksamhet där. Det
stämmer. Exakt, ja, för de hade en sån trafiklednings... och relativt ny anläggning, tror jag.
Mm, precis. Ja. Men, och jag ska inte säga helt på rak arm exakt när, var och hur det hände, men det är i alla fall en prövad inlandskommun, glesbefolkad, utspridd på några tätorter som var och en inte är särskilt stora.
Nej.
Och det är ju alltså också, ska det sägas, för avståndens skull här, det är alltså 10 mil från Ånge till Sundsvall och lika många mil från Ånge till Östersund.
Just det.
Mm. Så att de har en bit till banken, kan man säga då.
Ja.
Swedbank har nu hänvisat bankkunderna till Sundsvallskontoret.
Ja, det är ju trevligt.
Och deras uppetider. Ja. Vilket kan ju kännas som ett hån.
Verkligen. Mm. Jobbar man heltid i Ånge och vill göra ett bankärende så kan man ju glömma det. Då måste man ju ta ledigt från jobbet.
Japp. Ja. Om du jobbar måndag till fredag. Så, ja.
Ja. Men du som god liberal ska väl inte ha synpunkter på det? Det är väl upp till de fria marknadskrafterna att bestämma.
Så här är det väl att när det gäller banker och när det gäller digitaliseringen, så är det på något sätt så är det ju en oundviklig utveckling. Det tror jag. Jag menar, det tycker jag väl gäller. Det har ju blivit svårt för vissa bankkunder att hitta kontor även i städerna.
Mm.
Alltså beroende på vad man har för bank.
Mm.
Och svårt att få kontakt. Alltså det är ju mycket som har blivit så. Vad jag kan tycka är att den här utvecklingen går rätt fort, och nu hamnar det ju också något slags ansvar här på kommunen att faktiskt stötta då de här äldre personerna som inte har någon internetbank och inte vet plötsligt hur de ska betala sina räkningar. Nej. Eller ja, den typen av problem.
Mm.
Som nu, det blir liksom ytterligare belastning på kommunen för varje sån här sak som händer.
Mm.
Där tror jag inte att du och jag egentligen är oeniga om att jag också tycker att viss grundläggande samhällsservice ska finnas. Sen om det betyder att det måste finnas, att varje bank ska ha ett bankkontor i glesbygd, det säger jag inte. Men ja, hur som helst, i Ånge kommun, jag ska inte säga att det gick dåligt. Socialdemokraterna har fortfarande 45% av rösterna.
Det är ganska mycket.
Är fortfarande, och de har tillsammans med Vänsterpartiet fortfarande majoritet.
Ja.
Så de är ju än så länge ohotade vid makten i kommunen. Men däremot så är ju då, har det varit, är fortfarande en väldigt splittrad opposition. Som ju är en opposition som ändå, det är olika partier som var och en och i vissa olika konstellationer har försökt och försöker utmana sossestyret. Men de kommer ju inte överens insemellan. Så att näst största partiet i Ånge, det blev då ett parti som heter Vår Framtid Ånge. Ett lokalt missnöjesparti.
Och vad är de arga på då?
De vill mest bara ha bort Socialdemokraterna. Ja, men alltså de vill ha något nytt så.
Ja,
De verkar inte jättearga, utan de vill ha något nytt i Ånge. Så. De har ingen ideologi. De säger själva att de är liksom helt oideologiska. De är pragmatiska och vill göra det bästa för Ånge. Men, och det tredje största partiet blev då Sverigedemokraterna. Det var väldigt jämnt ändå mellan Vår Framtid och Sverigedemokraterna. Och en gissning, om man tittar på hur Ångeborna röstade i riksdagsvalet, så är det att de som röstade på Vår Framtid i Ånge röstade SD.
Just det.
I riksdagsvalet. Ja. Och nu så bråkar de ju då om vem som ska bli oppositionsråd. Därför att Vår Framtid tycker jag att de ska få bli det, eftersom de är störst efter Socialdemokraterna. Och alliansen då, som i Ånge består av Moderaterna, KD och Centerpartiet, tycker att de ska ha det, eftersom de som allians är större än Vår Framtid. Ja.
Ständigt dessa kreativa sätt att räkna på.
Ja. Så därför har då Vår Framtid ingått sån här valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.
Aha.
För då blir de störst. Och bland annat på senaste kommunfullmäktige, när de valde olika poster i kommun, de valde bland annat ordförande och vice ordförande till fullmäktige, så hade man en omröstning om vem som skulle bli andre vice ordförande i fullmäktige. Och då stod det mellan då Vår Framtidskandidat Sverigedemokraten, en sverigedemokrat, som alltså Vår Framtid och Sverigedemokraterna la fram en gemensam kandidat.
Som var sverigedemokrat.
Okay. Och alliansen la fram en kristdemokratisk kandidat till den här posten.
Och vem vann?
Sverigedemokraten.
Jaha.
Och det beror, alltså det här är faktiskt delvis en liten skandal.
Ja.
Därför att den här Sverigedemokraten fick 12 röster och Kristdemokraten fick 11 röster. Men så var det en 12:e röst som hade skrivit rätt efternamn men fel förnamn på Kristdemokraten.
Aha.
Så den ogiltigförklarades. Men där då kan vi ju dra slutsatsen att det stod lika. Det var 12 röster på var och en av de här. Men det som är intressant här är också det att Sverigedemokraterna och Vår Framtid tillsammans är 10 personer. Och Sverigedemokraterna fick 12 röster. Så vilka andra 2 är det som har röstat på Sverigedemokraten?
Spännande.
Och det här innebär ju också att vi vet att majoriteten, alltså Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet, har lagt sig i röstningen. De flesta lade ner sina röster, men några av dem har röstat.
Ja.
Och vi vet inte vem som har röstat på vem.
Nej.
Så ser det ut i Ånge. Dessutom är det ju här den här Sverigedemokraten som nu är andre vice ordförande och som är då, han är ordförande för Sverigedemokraterna i Ånge kommun.
Mm.
Han är ju en sån här typisk obehaglig sverigedemokrat som har gjort en massa, han har jämfört genusvetenskap med rasbiologi till exempel.
Mm.
Han lägger upp såna här bilder där han påstår på sin Facebook där han skriver att Stefan Löfven är landsförrädare.
Mm. Skärmigt.
Ja, mycket skärmig kille.
Mm.
Mm.
Alltså det är ju, såg du det här tv-reportaget på SVT Västerbotten som handlade om Sorsele?
Nej.
Nej, för att i Sorsele och på andra ställen också, men allra tydligast i Sorsele så har ju det märkliga hänt att det finns en ganska stor grupp väljare som lokalt har röstat på Vänsterpartiet och i riks röstat på Sverigedemokraterna. Och det borde man ju då tycka att det inte skulle vara förenligt. Det är ju ändå två partier med relativt olika värdegrund skulle man kunna.
Och framförallt tänker jag att de som röstar på Vänsterpartiet är väldigt djupt förankrade i just den värdegrunden.
Fast det tror inte jag, för att du får också ta in i beräkningen att det finns en rad särskilt norrländska kommuner där Vänsterpartiet har varit ett liksom ganska stort mainstream-parti skulle jag säga. Och att det här stigmat då som finns i stora delar av det övriga samhället kring att rösta på Sverigedemokraterna eller att rösta på Vänsterpartiet, det finns ju inte i de här norrländska kommunerna. Det är så, Vänsterpartiet och tidigare VPK har ju liksom varit stora och varit med och styrt under väldigt lång tid liksom, så att det är ju inte på det sättet, så tror inte jag att det är så. Men det var en intervju också i ett annat sammanhang med en politiker som hade hoppat av Vänsterpartiet och blivit sverigedemokrat och som beskrev det på ett roligt sätt, och han sa att för mig är inte det här liksom, det här känns inte särskilt nytt eller särskilt främmande överhuvudtaget, därför att både som vänsterpartist och som sverigedemokrat så måste jag förhålla mig till Socialdemokraterna. Och det tycker jag.
Ja, men det måste väl alla göra.
Ja, men precis. Men det är på något sätt också som att jag tycker det fanns någonting i det. Liksom just det här såriga förhållandet som finns gentemot den starka socialdemokratin. Och särskilt tror jag på mindre orter att det verkligen är liksom det här. De har varit så otroligt maktfullkomliga. Liksom, och att man kan ha problem med det. Men i Sorseles fall så är det ju alltså rent krasst så tror jag att det handlar om att det är en personfråga. Att det finns ett ganska grundmurat förtroende för de vänsterpartistiska politikerna i Sorsele som gör att där röstar man väldigt, kanske i någon mån lite icke-ideologiskt och med förtroende för de personerna.
Så tror jag ju ofta att det är också i lokala val.
Men på riksplan då så vill man ju då straffa kanske framförallt Socialdemokraterna. Det är ju de man vill straffa. Och då lägger man sin röst då på Sverigedemokraterna. Och det handlar ju om det här som vi har pratat om tidigare. Det handlar ju om konsekvenserna av neddragningar och av ojämlik liksom fördelning. Och bristande politikproduktion när det gäller landsbygdsfrågor. Jag tror att det handlar jättemycket om regionala spänningar inom Västerbotten. Att man känner att alla resurser går till Umeå. Man känner att regionpolitikerna bara fokuserar på liksom den här tillväxtmotorn. Och att det inte är särskilt lätt att vara i Sorsele. Det har ju varit allmänt, liksom, jag menar, det här har vi pratat om tidigare. Eller det här är väl liksom en av de sakerna som jag tjatar om. Men att det har ju funnits som en överbyggnad i den här decentraliserade regionalpolitiken. Att om man lägger sina resurser på en tillväxtmotor så gynnar ju det hela regionens utveckling. Och det har ju varit särskilt sant skulle jag säga. Eller det har ju inte varit sant överhuvudtaget. Men det har varit väldigt upprepat just i Västerbotten. Att det som är bra för Umeå, det är också bra för Sorsele. Liksom. Att om Umeå förmår växa till 200 000 invånare så kommer det att genom magiska trickle-down-effekter gynna Sorsele. Och det som har gått upp för folk allt mer är ju att det där är ju inte sant. Man har haft ett ganska bra tålamod. Liksom. Man har sett de här tillväxtmotorerna växa och växa och växa. Och de egna resurserna krympa och krympa och krympa. Men nu så känner man kanske att nej, men nu når man någon slags smärtgräns där. Och då är det socialdemokratin man vill bestraffa för det. Liksom. Och då finns det inget annat sätt som är bättre än att lägga sin röst på Sverigedemokraterna istället. Och det är rätt sjukt skulle jag säga.
Sen har det ju också spridits det här som jag upplever nu, om vi ska fortsätta i Medelpad. Så i Timrå kommun så är det ju då Liberalerna av alla som har lyckats splittra då alliansen i Timrå för att istället samarbeta med Sverigedemokraterna och det lokala Timråpartiet.
Oj, jaha. De banar väg där.
De banar väg. Och i Sundsvall...
banar väg för Björklund och
precis.
Hans kommande...
Nej, och i Sundsvall så är det ju märkligt nog då Centerpartiet som då fortsätter styra tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och det, trots att det har varit många diskussioner och Liberalerna har erbjudit Centerpartiet så här, ja men vi är beredda att sätta oss i det här styret med Socialdemokraterna och er, så kan vi få bort Vänsterpartiet. För vi, både ni och vi är ju liberala partier, så vi borde vilja ha bort Vänsterpartiet. Mm. Men Centerpartiet väljer att, och de har ju haft någon slags möjlighet ändå att tycka till här.
Ja.
Men de har valt att fortsätta samarbeta med Vänsterpartiet. Ja. Så det är också det här med personfrågor på lokal nivå som spelar väldigt, väldigt stor roll. Och så är det ju även i Ånge. Mm. Så handlar det ju om personer och konflikter mellan enskilda individer. Mm. Och det är också så smått, det är få, alltså det är väldigt få personer, det är små fullmäktige församlingar.
Ja, ja. Gud, ja.
Folk är släkt med varandra. Ja. Liksom, det är,
vad är det för bild du målar upp nu?
Nej, men, ja, men det, ja, är, just, nej, men så, det är ju så.
Absolut, så är det. Och väldigt mycket starkare känner. Jag tänker också nu på Jokkmokk, där det ju också är ytterst dramatiskt nu. där Henrik Blind, friend of the pod, som det heter.
Ja.
Han är ju, leder ju då, eller leder han företräder ju Miljöpartiet i Jokkmokk och har gjort ett bra jobb. Han är ju också liksom en lokal profil så liksom. Och Miljöpartiet i Jokkmokk har ju fått ett enormt uppsving. Det är ju den enskilda kommunen där Miljöpartiet är störst i hela landet. Jag kan rekommendera att gå in
med viss draghjälp av att Alice Bah Kuhnke har engagerat
verkligen, sig och tagit oerhört många selfiebilder med Henrik Blind,
ja,
genom åren eller genom under mandatperioden. Men jag kan rekommendera att gå in på Politologerna, den bloggen, och där finns det väldigt pedagogiska kartbilder över var i Sverige som partierna har störst stöd. Så det är liksom en kartbild för varje parti där man kan se de här största. Och då är det ju, alltså Miljöpartiets karta över Sverige är ju i princip vit. Liksom. Mm. De har inte stort stöd nästan någonstans. Och sen så är det då längst upp så är det den här avlånga stora kommunen Jokkmokk då, som är mörkgrön. Och det är liksom den platsen i Sverige där Miljöpartiet är som störst. Och Miljöpartiet i Jokkmokk har ju drivit den här frågan om Gallock jättehårt. Och motståndet mot den här nya järnmalmsgruvan då i Jokkmokks kommun. Och det har ju liksom gett dem luft under vingarna. Det finns också ett samiskt parti som är ganska stort.
Och Samernas väl.
Samernas väl som är ganska stort. Men det är också många samer som röstar på Miljöpartiet tror jag, tack vare Henrik och tack vare motståndet mot gruvan. Och sen så finns det ju liksom en liten spridd skura med allianspartier. Och Jokkmokk är ju en kommun som har varit sossestyrd också i all evighet. Och också det som, jag menar, sossarna i Jokkmokk har ju varit extremt vänligt inställda till den här gruvan. De vill ha den här gruvan till varje pris. Vilket ju vi också har pratat om här i podden. Och det är ju egentligen orimligt. Det ironiska i sammanhanget är ju att kommunen beställde en extern utredning, som jag tror gjordes av Ramböll eller PwC eller något sånt där, där de tittade då på liksom, samhällsvinsten för Jokkmokks kommun och kom fram till att Jokkmokks kommun tjänar inte på den här gruvan. Och det är nog alldeles korrekt. De gör inte det. De förlorar nog faktiskt. De förlorar jobb i rennäringen, de förlorar jobb i turistnäringen, de förlorar jobb i filmindustri till exempel.
Så på lång sikt dessutom. Så.
Och på lång sikt är det dumt. Liksom. Mm. Så det är helt korrekt. Och det här har ju också gjort att liksom stämningen mellan partierna i Jokkmokk tror jag är sårigare än på väldigt många håll. Alltså Henrik Blind och Miljöpartiet och de andra och Samernas väl går inte, liksom, kan knappt vara i samma rum tror jag som socialdemokratin. Nej. Så nu har då en chans öppnat sig att då genom valteknisk samverkan kicka ut sossarna från makten. Sossarna och Vänsterpartiet då. Problemet där är att man behöver Sverigedemokraternas stöd för att göra det. Och det som de bråkar om nu är ju huruvida det där verkligen är så. Och det är ju samma diskussion som på riksnivå i princip då. Mm. Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är ju då arga och kränkta och säger att det var då fan att Miljöpartiet och Samernas väl ska ta stöd av Sverigedemokraterna för att kicka ut oss. Medan då Miljöpartiet å andra sidan hävdar att det är Vänsterpartiets fel att de inte använder sina mandat för att hjälpa den här nya alliansen då med Samernas väl, alliansen och Miljöpartiet till makten, och att det är deras fel att Sverigedemokraterna blir vågmästare i kommunen. Och det kan man ju avgöra själv om man kan räkna alltså det på det sättet.
Förhållningssättet till Sverigedemokraterna, ja. Det ser vi ju extremt tydligt. Det spelar ingen roll att alla i riksdagen partier säger att vi ska inte samarbeta med SD. Men ute i landet så rör det ju på sig, ja. Så att säga. Och jag har ju då hört argumenten i Ånge till exempel. Vår framtid menar, de säger vi sympatiserar inte med dem alls. Vi står jättelångt ifrån varann. Men vi tror att vi kan ge mer till Ånge än vad SD kan hjälpa Ånge om vi ingår det här samarbetet. Så att det är ju en pragmatisk lösning kanske. Så. Mm. Jag tycker ju fortfarande, oavsett vilka pragmatiska svar som än finns, och även om man skulle kunna hävda, nu kan man ju inte det i Ånge, men även om man skulle kunna peka på de här sverigedemokratiska representanterna och säga att ja, men den här personen är en rekoperson som vill göra det här och stöttar oss, så blir det ju i förlängningen en normalisering av partiet som kommer att sprida sig uppåt, som jag tycker är riktigt, riktigt oroväckande, även om jag till viss del kan förstå en, liksom en enskild kommunpolitiker som sitter och har chansen att få bort då sossarna som har suttit i evighet. Mm. Men då måste de ha hjälp av de här stackars SD-mandaten. Det är komplicerat, men det är...
Ja, det handlar ju om det här liksom, kan man tygla den kraften så att säga, och det kan jag väl liksom så här, om jag då inte ska göra ideologi av det, så kan man ju absolut tänka sig att ja, i Jokkmokk så kan man säkert hantera de där två sverigedemokratiska mandaten. Det är säkert inte särskilt
svårt. Det kan de säkert i Ånge också.
Men man kan inte det på riksnivå. Nej. På riksnivå så är det faktiskt omöjligt. Skulle det bli liksom en alliansregering med stöd av SD, så kommer den allianspolitiken att bära väldigt, väldigt starka spår av SDs inflytande.
Ja, plus att det bidrar till att ännu fler kan tänka sig att rösta på SD i nästa val. Ja. För att det är helt oproblematiskt eftersom...
Ja. Men frågan är liksom i Jokkmokk också. Frågan är också så här, med tanke på liksom den typen av frågor som man hanterar i ett kommunfullmäktige, så finns det ju också väldigt begränsat utrymme för... Alltså, värderings...
Alltså till exempel Sverigedemokraterna har ju sin Nu kanske de inte har det i Jokkmokk, men jag vet ju att de har det i Sundsvall, alltså kulturpolitiska förslag som verkligen skulle slå
jag tar tillbaka
sönder.
Det.
Nej, men alltså de vill ju verkligen lägga ner allt vad kultur heter som stöttas av offentliga pengar. Ja, de vill satsa på föreningar som utövar folkdans liksom. Nej, men så att nej, om Sverigedemokraterna fick makt i Sundsvalls kommun så ser man ju på vad de vill göra där. Det skulle vara riktigt riktigt dåligt även för Sundsvall. Mm. Även på det lokala planet. De har ju dessutom, de vill ju lägga ner, alltså när det gäller alltså invandringspolitik, det är inte som att kommunerna är helt maktlösa där. Kommunerna har ju också beslut att fatta om mottagande och integrationsåtgärder och utbildningar och alltså sånt. Väldigt mycket. Och Sverigedemokraterna vill lägga ner allt. Så självklart spelar det roll om man ger Sverigedemokraterna inflytande i kommunpolitiken.
Jag kan alltså säga, jag är Facebook-vän med Henrik Blind, så jag liksom har ju läst vad han själv skriver om det här. Han vill ju såklart inte ge Sverigedemokraterna inflytande, men det blir ju ändå så på det här sättet. De är ju vågmästare. De kommer ju att ha makten att liksom fria eller fälla den här nya liksom Jokkmokks alliansens budget och deras politiska förslag. De är ju beroende av att Sverigedemokraterna antingen lägger ner sina röster eller röstar med. Och då ska de förhålla sig till det på något sätt. Och ju längre mandatperioden går, desto mer lockande kan det ju kanske det vara att liksom föra en omröstning då, föra en litet liksom samtal med de här två personerna som förestår Sverigedemokraterna och kolla lite i förväg hur de ställer sig till förslaget. Och efter ytterligare något år så kanske det är så att det där samtalet glider över i så här, jaha, men vad vill ni då för att ni ska rösta åt vårt håll? Liksom. Mm. Så det är klart att det är ett sluttande plan. Mm. Liksom.
Jag har frågat med det här och frågat, men hur ska man ställa sig? Och nu tycker ju ändå de flesta så här. Och nu, ja. Eller när de argumenterar med här, ja, men vi har lättare och så här, om vi ingår det här valtekniska samarbetet så innebär det att vi får mer inflytande och SD kanske lite mindre, för annars skulle de lotta och då kanske SD, ja, sådär.
Det vet. Men det är också det här, liksom, vi vill bara få igenom vår politik, och jag tycker, alltså, är det någonting som har visat sig efter det här valet och runt om i hela landet och i riks och liksom så här, så är det ju, alltså, Miljöpartiet, vilket ryggradslöst parti utan någon som helst genomgripande värdering eller liksom ideologi. Och
du tänker på Stockholm och
alltså de är ju beredda att göra vad som helst för att få, och vad är det då de vill göra för någonting? Det är ju också det, så här, jag menar, man tänker sig ändamålen, helga medlen liksom, men i Stockholm, vad är det, så här, det är ju inte klimatpolitik de kan få igenom tillsammans med alliansen. Det är ju inte snack om det. Det är ju inte en omställning av Stockholms landsting och Stockholms stad som kommer ske tillsammans med alliansen. Det fattar ju de också. Så det kan man ju bara räkna bort. Det är ju inte liksom den stora klimatanpassningen. Det är ju inte liksom den stora neddragningen av trafikvolymer vi kommer se. Liksom. Det fattar ju de. Utan vad är det då? Jo, det är så här, mera cykelbanor. Kanske lite mera grönområden. Kanske liksom en avveckling av Bromma. Men istället å andra sidan en lika stor eller ännu större utveckling av Arlanda. Liksom. Så att det är symbolfrågor. Och i slutändan så är det så här. Ja, de där ändamålen då. Det är ju egentligen bara. Jag kan tycka liksom att. Jag menar, nu pratar vi om Stockholms lokalpolitik istället, och det kanske vi inte ska göra, men jag kan känna liksom att de egentligen passar de ganska bra ihop med Moderaterna. Miljöpartiet i Stockholm passar väldigt bra ihop med Moderaterna i Stockholm. Det är för de två partier som tänker oerhört mycket på sina särintressen. De vill göra det nice för sig själva av sina väljare. Stockholms Moderaterna, de vill ha skattesänkningar och motorvägar, och det kommer de få. Och Miljöpartiet vill ha cykelbanor och kanske lite mera bilfria gator, och det kommer de få. Och då har de gjort det nice för sina egna respektive väljargrupper. Mm. Och jag tycker att det där är liksom så här, det är inte politik liksom.
Nej, alltså jag kände bara plötsligt att jag ville dra en liten parallell till Sundsvalls kommun. där då Moderaterna har pratat före valet då om att de ska vara bilisternas parti i Sundsvall. De är bilens parti.
Ja, okay.
För i Sundsvall är det ju väldigt mycket debatt kring ombyggnad av vägar och ja. Sundsvall har ju liksom dålig luft i innerstan och det försöker byggas bort och ja, det är därför vi har byggt en bro för att vi ska ha mindre genomfartstrafik i stan. Men Moderaterna ska ju nu liksom och det tas bort parkeringsplatser på grund av byggen och folk blir jätteupprörda. Det här liksom engagerar ju som bara den. Och samtidigt då som Moderaterna utnämner sig själva till bilisternas parti så åker Miljöpartiet ur fullmäktige. Så att vi har ju nu, skulle jag vilja påstå,
fritt
i Sundsvall.
Fritt fram för bilen.
Ja, faktiskt. Fritt fram för bilen. Det är lite, för att bero på, alltså, oavsett ryggradslöshet och så här, så skulle jag ändå säga att jag tror att Miljöpartiet kan fylla en funktion. De kan behövas som en nagel. Och särskilt kanske skulle jag säga att i opposition, de behövs som ett oppositionsparti som ifrågasätter. Och,
ja, och kanske möjligtvis då att i opposition så skulle de ju kanske också då kunna vara lite mera, ha lite mera ryggrad.
Ja, men de är bättre i opposition kan vi väl säga.
Men när de kommer till makten så då handlar det jättemycket om att tillgodose liksom olika särintressen.
Men jag skulle ändå ge mycket...
Särintresset cyklister i Lyckra liksom.
Ja. Man kanske inte ska säga så om man inte har röstat på partiet i fråga, men jag skulle ändå ge en del för att få behålla ett miljöparti i Sundsvalls fullmäktige eftersom jag är väldigt provocerad av det här biltänket.
Ja. Går det? När du liksom är vanliga dagar i Sundsvall, du använder inte bilen? Liksom.
Nej.
Du går eller cyklar?
Nej, alltså, jag har en cykel, men det är inte så... Alltså, jag tycker ofta att det är...
Det är lite svårt att tänka dig på cykel.
Ja, nej, men alltså,
det kanske är för att du inte är miljöpartist.
Ja, kanske är det. Nej, men det, alltså, så här, Sundsvall är ju inte världens bästa cykelstad, ska sägas. Det är backar överallt. Det är uppförsbackar framförallt.
Vilka elcykel, det är summation på det.
Den är slut. De pengarna är slut.
Jaha, okej, så det blir inget mer.
Nej, jag får ingen subvention om jag köper en elcykel. Det är för sent. Jag är för sent ute. Ja. Nej, men också är det ju mycket vinter och dåligt väder och sådär. Jag gillar att promenera. Sen tar jag väl bilen om jag typ ska storhandla och behöver bagageutrymme och sådär. Men i innerstan, nope.
Nej. Ja.
Sällan.
Ja, du.
Alltså, sen är det ju lätt för mig att säga som bor så pass centralt så att jag kan gå överallt. Och vi kan inte skryta om att vi har en jätteväl fungerande kollektivtrafik i Sundsvall.
Inte det heller.
Nej, men då försöker jag å andra sidan driva opinionen de här frågorna för bättre kollektivtrafik och mot bilismen i stenstan. Alltså.
Kommer du ihåg den där essän som jag skrev i Arena, tidningen Arena, när den fanns? Alltså det här var 2014, före valet 2014, kommer du ihåg den? När rött blir brunt.
Det ringer någon klocka.
Den ligger på nätet i alla fall. Man kan, om man kan googla fram den. När rött blir brunt, Arena. Då hittar man den där. Det är en ganska lång historia. Det var Malena Rydell. Hon är ju på svenska nu som redaktör. Men hon var redaktör för Arena då, och hon beställde den där texten av mig. Och ville att jag liksom skulle titta på Sverigedemokraterna i förhållande till Norrland och Norrlands historia. Och jag gjorde det och jag pratade med lite olika statsvetare och jag tänkte en del själv och pratade med folk och sådär. Liksom intervjuade faktiskt till och med en sverigedemokrat.
Är det något man ska vara?
Ja, jag kände mig nöjd med det själv att jag faktiskt gjorde det. Ja, men det hade ju varit lätt att låta bli bara. Liksom, när man ändå ägnar sig, men det är ändå en text som demoniserar Sverigedemokraterna ganska kraftigt. Men jag strunt samma. Men i alla fall så, det här var ju före valet 2014. Och vad jag spekulerade i då var ju liksom hur stora de skulle bli i valet 2014. Och då var det en statsvetare som sa där att Norrland, det är bara en eftersläpning.
Men det pratade vi också mycket om i podden då, i samband med förra valet.
Ja, men precis. Och att det här kommer, det som sker i resten av Sverige, det kommer så småningom ske. Och det har ju skett, alltså det här valet kan man ju verkligen se det genom genomslaget, att det är, ja men just Västerbotten till exempel, att det är i hälften av kommunerna så är Sverigedemokraterna nu andra största parti till exempel. Mm. Och det är ju, ja det är ju som en helt
ny, men man ser ju också hur de i ganska hög grad också har trängt undan andra små partier.
Men det som jag själv skrev där, som jag tycker var kanske liksom det som är en rimlig spaning i den texten och som jag tycker slog väl ut. Och det var ju också det här att Sverigedemokraterna har ju haft sitt starka fäste i södra Sverige. Och södra Sverige har en helt annan politisk historia och en helt annan liksom historia när det gäller klass och samhällssammansättning. Alltså de har ju haft gods och herresäten och en överklass och en adel. Och man har förhållit sig ganska mycket politiskt till den här överheten. Liksom. Och pratar man med Henrik Arnstad till exempel, så beskriver ju han också liksom hur fascismen alltid liksom växer fram ur den typen av liksom lantliga konservativa miljöer där det finns en överklass. Liksom. Och sen kan den sprida sig. Men det som jag skrev 2014 och som ju liksom ändå har visat sig vara sant, det är ju just det här att i norr, och det som andra då tänkte var liksom en slags garant mot Sverigedemokraternas framväxt, det vill säga liksom den historien i arbetarrörelsen, det faktum att det aldrig har funnits en överklass eller en adel eller gods- och herresäten, att facket har ett så starkt överallt, liksom, att det skulle vara någon slags garant för att Sverigedemokraterna inte växer sig starka. Det var ju också vissa statsvetare som sa det. Men där jag liksom i något utslag av mörker skrev att ja, men det kommer inte hålla, därför att i avsaknad av adel så blir Socialdemokraterna högst upp i hierarkin, och när man ska straffa någon så kommer man straffa Socialdemokraterna, och sen så händer det.
Ja, och Socialdemokraterna har ju också, precis som godsherrarna och adeln, varit väldigt maktfullkomliga,
ja,
i stora delar av Norrland. Mm. Ja. Så att det är ju en jättelogisk slutsats att det är de som nu får ta det.
Ja.
Den rollen.
Och vad är vägen ut ur det då, liksom? Alltså, tänker jag, det är ju också...
Vill du att jag ska svara på det nu?
Ja.
Mm. Nej.
Okej, vi skiter i det. En annan grej som har hänt, och det kan man ju prata om med viss... jag tycker det är intressant. Han är ju namngiven i flera medier. Carl Hedin, en av Sveriges rikaste män. Ägare till bygghandelskedjan med samma namn. Och en entreprenör och näringslivsperson som har fått medalj av kungen för sitt entreprenörskap, tror jag. Han har också blivit väldigt, väldigt förmögen, eftersom han har kontroll över hela kedjan. Han är en jättestor skogsägare, han äger sågverk och han äger liksom då butiksledet som säljer produkten. Så att han får ju då liksom mervärdet från varje instans, så att säga, tillfaller ju honom.
Och nu sitter han inlåst.
Nu sitter han inlåst, för han är också vid sidan av sitt arbete som sågverksägare, skogsägare och butikskedjeägare, så är han också en väldigt hängiven debattör i natur- och rovdjursfrågor, och har skrivit böcker om att den svenska äganderätten är hotad och att svenska staten jagar jägarna. Han har skrivit en bok som heter De jagade jägarna.
Han tycker alltså att äganderätten av skog innefattar att man får behandla skogen exakt hur man vill och även skjuta alla vilda djur som råkar finnas på ens egen mark.
Hårdraget skulle man kunna sammanfatta det lite
i
så.
I sammanfattning,
ja. Lite så. Och vad som har hänt nu är att han då sitter häktad för jaktbrott och jakthäleri. För att åklagaren, det har inte kommit ut så jättemycket detaljer, men åklagaren hävdar att han har ägnat sig åt tjuvjakt på varg, järv och örn.
Lodjur.
Lodjur kanske var, va? Mm. Inte järv. Lodjur.
Varg, lo och örn har jag
kungsörn
hört.
Eller havsörn.
Ja.
Mm. Och det är ju ganska spektakulärt.
Örn får man väl överhuvudtaget inte skjuta?
Nej.
Jag menar, varg och lov kan man, är i alla fall jakttilldelning.
Exakt.
Men det är det ju inte på örn.
Nej, det är det inte.
Nej.
Och det här är spännande tycker jag. För att det är en sån, för att han just efter att man är en sån också profilerad debattör i de här frågorna och som liksom har gått på något sätt längst fram i fackeltågen liksom mot rovdjurspolitiken.
Men han känns ju också som en sån här typisk rik man som står högst upp i någon form av hierarki och som inte kan i sin vildaste fantasi se att han skulle tvingas ta konsekvenser av att göra något fel. Alltså jag skulle vilja jämföra honom, alltså beteendet med så här, ja, men kulturprofilen. Alltså förstår du? Det är olika, ja, men det är olika hierarkier, det är helt olika områden, men det är män som är vana att liksom få sin vilja fram, att bli liksom hyllade och dyrkade. De behöver inte be om ursäkt för någonting. De straffas aldrig, behöver aldrig ta konsekvenserna. Och jag tror ju att han är i djup chock nu, Hedin, över att det här faktiskt händer honom. Och jag tror att han, precis som jag tror om kulturprofilen, liksom fortfarande innerst inne tror att amen, det här kommer att gå bra. Och han snackar med sina advokater och de ska fixa det här åt honom. Liksom.
Mm.
För jag tror, så ser jag på honom. Och den typen av man finns det ju hur många som helst. Och liksom oavsett vad det är de gör, men så här, män som helt enkelt tycker sig stå över lagen för att de har pengar, eller, och då tycker de själva, han tycker ju förmodligen att han är en otroligt viktig samhällsmedborgare
det tror jag, men samtidigt så är ju liksom så här, om man tittar på hans åsikter och liksom hans hållning i de här frågorna, så är han ju en redneck liksom. Så han är ju liksom en redneck i väldigt dyra lodenkläder liksom, kan man ju säga på det sättet, ge en redneck 2 miljarder liksom, så får du Carl Edin kanske.
Du tänker så.
Det var hemskt.
Jag tycker det där var lite förminskande mot rednecks. Ja, men alltså, ja.
Ja, men rednecks är väl, vadå? Är det en grupp som man ska...
Ja, men om du påstår att alla sådana skulle bli så där, jag vet inte.
Alltså, nej, det kanske de inte blir, men
jag var bara
inte
tvungen att stoppa in den lilla invändningen här.
Jag förstår det. Ja, men det ska bli spännande att följa. Vi
sen
är det väl kanske så också just att...
Men det är inte bara han.
Nej, det är ju 4 andra män. Det var 5 som blev anhållna, 1 släpptes. Och
2 häktade, tror jag.
Nej, jag tror 4 häktade.
Som är häktade.
Jag tror 4 häktade. Och 5 anhållna, 4 häktade, tror jag att det är.
Mm-hmm.
Och en av dem, eller minst en av dem, jobbar som någon typ av chef i en av de här koncernerna, liksom Carl Edin-koncernen, så att det är liksom så. Men sen är det väl också kanske lite så, om man ska vara cynisk, att en man med hans resurser kan ju kanske också liksom skaffa sig ett försvar som är så substantiellt att han ändå liksom kommer undan, om det inte finns väldigt hårda bevis. Liksom.
Självklart finns det en risk för det.
Ja.
Eller chans för honom.
Men samtidigt
eller
hur tror jag man ska så här, se med det. Tanke på hur profilerad han är i de här frågorna, så tror jag säkert att åklagaren har vägt in det, därför att det är en sån grotesk prestigeförlust för åklagaren att liksom åtal, nu har det har ju inte växt något åtal än, så man vet ju inte. Liksom det kanske bara läggs ner hela utredningen också, det har man ingen aning om. Men att väcka åtal mot en så profilerad debattör i de här frågorna, och som dessutom då har skrivit böcker om liksom hur jägare är liksom i princip framade av staten och jagade av staten. Det är klart att...
Men kan man inte se de här handlingarna, om vi säger att om han nu visar sig vara skyldig till de här jaktbrotten, att det bara är en form av civil olydnad som han ägnar sig åt och i sådana fall borde kunna stå för.
Ja, precis. Jo, det borde man ju... Ja, precis.
Ja, liksom, ja. Jag vet inte.
Ja, precis. Om det är en förlängning av hans åsikter, så borde han ju rimligtvis...
Ja, precis. För att det är ju det civil... Ja, annars... jag har gjort det här för att jag vill att den här lagen ska ändras, så jag ville visa det. Och därför, alltså nu drömmer ju jag.
Ja,
men vore inte det härligt ändå?
Ja, det vore en oväntad. Då skulle jag börja gilla Karl Edin.
Ja, om han liksom, det är klart från fan att jag sköt den där havsörnen för att det tycker jag att jag har rätt till. Och jag är beredd att ta straffet för att visa hur sjukt det här är liksom. Ja. Att man inte ska få...
Ja. Okej, men tills dess han lägger fram det försvaret så kommer jag bojkotta hans bygghandel, tror jag.
Okej.
Ja. Hörrni, jag och Sofia är jätteglada att ni lyssnar på podden, och vill ni stötta oss och vår podd så går det jättebra att göra det genom Patreon. Patreon.com/Norrlandspodden. Där kan man gå in och bli donator. Man kan bestämma själv hur mycket man ska skänka, och det dras bara pengar när vi publicerar poddar. Så det är soft och bra på det sättet. Och vi blir jätteglada för bidrag.
Ja, det blir vi. Ska vi ha lite bokprat?
Ja.
Tänkte jag.
Ja.
Det har kommit en del böcker som är intressanta för oss. Framförallt så delas ju Augustpriset ut i dagarna. Och vi har... 2 Augustpris-nominerade böcker.
Mm.
Bland annat en som du har också läst den.
Mm.
Magnus Westerbros Svälten.
Han är från Kiruna, tror jag.
Mm.
Apropå det.
Ja, den här boken, alltså med underrubriken och Hungeråren som formade Sverige. Det är ju en helt fantastisk bok.
Ja, verkligen. Och det som den handlar om är ju åren 1867 till 60. 9, va?
Ja, 67 till 70, alltså 67, 68, 69,
ja.
Som var 3 på olika sätt riktigt.
Det var kallt och det var torrt och det var varmt och det var liksom,
regnigt
och det var regnigt, ja. Och det var liksom bara dåligt, och allting tog slut och problemen hopade sig och de ackumulerade sig och det gick inget bra, och Sverige var i och för sig på väg liksom att bli ett modernt land. Kungen hade mindre makt, vi hade en regering. Men det var väldigt mycket fortfarande liksom av den gamla ideologin som sa att man absolut inte skulle hjälpa fattiga eller svältande, för då blev de bortskämda och tappade sin dådkraft och blev onyttiga och bara satt och bad om mer. Mm. Och därför så, och i den idén fann man då stöd att låta människor svälta ihjäl i Sverige på 1860-talet.
Ja, och det var väl också så här att det första året då, som han har delat upp den här boken i 3 delar som handlar om vart och ett av de här åren. Och det första året handlar ju om Norrland.
Mm.
Därför att det var Norrland som drabbades.
Mm.
På grund av en otroligt lång vinter. Som
ja, den sträckte sig
in. Den tog liksom aldrig slut.
Det var typ till midsommar.
Ja, längre ändå i vissa fall. Ja. Nej, men, så att det var väldigt, väldigt kallt, väldigt, väldigt länge. Man fick inte ner sodden i jorden, helt. Det var rätt kört.
Och det hann inte bli något. Liksom.
Och förutom då, alltså, att det är en väldigt... Jag menar, om man överhuvudtaget gillar historieskildringar och sådär, så är det ju väldigt ingående. Får man en bild av hur folk levde och hade det i Norrlands inland.
Ja, plus att jag tycker det är alltså flera saker som han har gjort i den här boken som jag tycker är ovanliga och som jag tycker är bra. Men framförallt är det ju att han faktiskt också drar slutsatser. Att det är så mycket liksom, jag menar, mycket historisk litteratur där försätter sig på något sätt författaren i någon slags historiskt nuläge och låter bli att dra paralleller till samtiden. Men den här boken, när man läser den, så är det så otroligt mycket som på något sätt liksom ger en genklang i vår tid. Och liksom, det är så mycket paralleller och trådar.
Det är väldigt mycket paralleller till nutid som gör så att man blir liksom så här wow, aha, när man jag kände så när jag läste boken på många. Bland annat den här, till exempel, retoriken som fanns då, eftersom det var väldigt många som gavs ut för att tigga.
Mm.
Alltså svältande människor hade inget val. De skickade ut sina barn eller gick ut själva och tiggde. Och retoriken man hade då om de här tiggarna är exakt samma som den man hör idag om både om tiggare, alltså romer som kommer hit, och om flyktingar. Mm. Eller om, jag menar så här, man ska inte ge dem pengar för då kommer de bara att vilja ha mer. Då kommer det bara bli fler, de blir lata, de blir bortskämda, de kommer aldrig att vilja, ja. Och även hur de behandlades, alltså blev utjagade från byar och ställen. Och, samtidigt som den också berättar om väldigt mycket generositet. Alltså det här, det fanns ju parallellt med varandra. Mm. Med människor som faktiskt delar sitt sista bröd med någon främling. Liksom, för att, ja. Men just de här politiska parallellerna som går igenom hela boken är ju... De kan ju också göra en väldigt, väldigt trött. Och tänka, har vi inte lärt oss något av historien? Mm. Blir mänskligheten liksom aldrig klokare? Blir vi inte det?
Det går i cykler, verkar det som. Och just nu är vi i en cykel där vi rör oss mot dumhet.
Ja, för en annan intressant parallell också, det är det att under svälten i Norrland så åstadkom man till slut ändå en rätt massiv nödhjälp. Mm. Det var lite sent, för man hade haft de här diskussionerna om huruvida vi verkligen ska hjälpa den här pöben och överleva. Eller om vi ska låta dem dö. Och det blev även, inte fick även internationell uppmärksamhet. Mm. Alltså den här svälten,
ja, just det,
i Norrland.
Det samlades ju in pengar.
Ja, det samlades in pengar runt i Europa. Liksom från USA kom det pengar. Och så att i Norrland gick det ändå okej. Liksom. Alltså, så. Men, det, också, men det som är intressant är att åren efter, när det blev svält i södra Sverige, då var det inte en nyhet längre. Så då gick det inte att uppbåda samma vilja att hjälpa hos omgivningen. Samma, så då väntade man ännu längre med nödhjälpen. Vilket ju fick värre konsekvenser i södra Sverige. Det är också det här, ja men nu är det nytt. Nu får vi veta om en svältkatastrof och svullna magar. Oj. Eller nu har vi en flyktingkris här.
Ja. Vem bryr sig om Syrien nu? Liksom?
Ja, men precis, de drunknar på Medelhavet. Nu samlar vi in pengar och alla engagerar sig jättemycket. Men 2 år senare, nej.
Fortsätter på samma sätt, men ingen tänker på det. För det är inte, ja.
Nej, man vänjer sig liksom. Eller det, är inte, det finns helt enkelt inget nyhetsvärde. Och den parallellen är också otroligt jobbig rent personligt, tycker jag. Mm. Att se det så tydligt. Ja. När man också dessutom, som i den här boken, får vi ju facit av hur det faktiskt påverkas. Det här var alltså de enda åren också i Sveriges historia i modern tid som befolkningen har minskat. Mm. Som berodde då dels på att folk svalt ihjäl, eller de flesta dog i sjukdomar av svälten. Men folk svalt ihjäl eller dog av sjukdomar. Folk födde färre barn. Mm. Och folk började emigrera.
Ja, det var ju det som var liksom startskottet på.
Så att av de sammanvägda orsakerna så minskade befolkningen i Sverige. Mm. Och det har inte hänt varken förr eller senare sen vi började räkna. Liksom.
Jag tänkte också på, jag läste en beskrivning där av vad man tvingades äta. Det är ju också väldigt mycket sånt. Liksom. Mm. Och det är ju helt fruktansvärt. Liksom. Det är ju väldigt mycket... baka på ren lav och på barkmjöl och på liksom, man käkade ju man, alltså i slutet.
Det är som hur man kokar stövlar liksom.
Och kokar stövlar. Mm. Och då kom jag ihåg och liksom skämdes lite, för jag var ju gäst i Historieätarna, och då var det ju just så här, Erik och Lotta skulle ju då vara skogsarbetare under hungeråren i Norrland. Och det som jag blev bjuden på var ju svältkost. Det var ju faktiskt då kokt kohud och ett bröd som var bakat på någon typ av lav, och som vi då skulle liksom äta tillsammans med någon hembränd sprit som smakade finkel. Och det där var ju autentiskt framställt liksom. Och jag satt ju, vi satt ju och garvade åt det där liksom, under inspelningen, såklart. Vad annars skulle man göra? Men när man läser den här boken och förstår att människor faktiskt, att detta var på riktigt för 150 år sedan, människors verkliga föda under flera vintrar, så är ju det liksom helt, alltså det är ju helt surrealistiskt. Jag kan ju återkalla smaken av det där, och att tänka sig att bara vara hänvisad till det, och när det var slut, så kokade man sina kängor, sina snörkängor liksom, så att käran skulle försvinna ur lädret, och sen åt man det där.
Och man kokar om och om igen liksom, så helt, får käran, och ändå brände det i halsen av käran efteråt. Det beskrivs också hur man, när djuren dör, man sparar benen och gör benmjöl av djurens skelett för att blanda ut med saker så här.
Allting som kunde innehålla någon typ av näring. Liksom. Men det... däremot, det är också det sjuka liksom att men det var ju vissa saker som man inte åt ändå.
Alltså ja, man åt svamp!
Ju, man åt ju inte svamp. Så det är hårdnackat liksom. Alltså fast man verkligen man kunde knappt gå för att man var så matt liksom. Och där stod de fina kantarellerna och sopparna och nej,
och, det,
gränsen,
och jag blir så väldigt provocerad när jag läser boken, när jag inser hur mycket faktiskt mat som kanske var bättre än lav som de hade kunnat äta.
Nej, och det käkade inte häst heller till exempel.
Sen förstår jag ju, alltså jag menar, de åt ju inte svamp helt enkelt för att det var ju föda man gav åt grisarna eller liksom.
Ja, det var kor som åt.
Jag kan säga att när jag var liten så gavs det till grisarna. Mm. Så i min släkt åt ju vi inte svamp heller, av samma skäl som i den här boken på riktigt. Ja. Men att alltså man helt enkelt inte fattade att det var människoföda om man var därför skeptisk. Mm. Men då kan jag tänka, om man kunde tänka sig att äta mossa och gamla kängor,
ja, visst.
Så vad var problemet ändå med att liksom plocka en svamp?
Det är intressant, det visar ju också hur stark liksom
en
kulturen
annan
är.
Sak jag tänkte på som inte nämns med ett ord, men som jag tycker borde kanske i Norrland också vara, det är ju liksom granbarr.
Mm.
Till, alltså, granskott. Och så. Ja, men
det tror jag att man använder sig
av. Men det nämns inte. Nej. Och det är liksom, det är sånt där jag tänker som ändå måste vara...
Tror jag
man
använder, åtminstone som smaksättning och sådär. Så
jag tänker man borde kunna koka soppa på granskott lika väl som av en gammal känga. Liksom.
Jo, men jag vet inte. Men Magnus Westerbro, Svälten. Jättefin bok. Även bra som jag har läst stora delar av den och lyssnat på en del som ljudbok. Inläst av Thomas Bolme.
Mm.
Vilket får den att kännas som Tintin.
Oj.
Ja, men den är jättefin i alla fall.
Mm. Den andra då, August nominerade boken. Mm. Som är, alltså den här Svälten är ju då nominerad facklitteratur.
Ja.
Och så har vi en bok av Linnea Axelsson som är nominerad som skönlitteratur. Jag kan säga att jag är ju inte 100% säker på hur det här ska uttalas då. Ednan. Ednan.
Mm, jag tror det.
Mm. Som i E.
Det betyder marken, jorden.
Precis.
På samiska. Eller på...
Precis. Nej, men jag ska... Ja. Så här står det då. Ednan är gammal nordsamiska och betyder landet, marken och jorden.
Mm.
Ordet ligger ljudmässigt nära Edno, älven, och Edni, modern.
Mm-hmm.
Med dagens ortografi skrivs dessa ord ut som Eannan, Eanno och Eadni.
Mm-hmm.
Mm. Och etymologiskt verkar de komma från samma ursprungsord som betyder ungefär stor. Det här är då en tegelsten som kan se väldigt avskräckande ut, över 700 sidor. Som är ett släktepos om två samiska familjer. En för 100 år sedan och en mer i nutid. Och den är skriven som lyrik. Fast det är en berättelse. Ett lyriskt epos helt enkelt. Mm. En väldigt speciell form. Som sagt, som kan vara avskräckande. Men den är... den är ändå fantastisk. Det är en fantastisk berättelse och den är väldigt... Man kan läsa den på två olika sätt. Man kan läsa den som om den är en roman. Bläddra väldigt fort och bara försöka läsa historien. Sen kan man ju stanna på varje sida och bara läsa det som poesi.
Mm. Mm. Och hon, Linnea Axelsson som har skrivit den har ju samiskt ursprung.
Mm.
Uppvuxen i... Porjus, tror jag.
Ja, hon är från Porjus. Och det är ju, den här familjen bor ju även i Porjus som hon beskriver, berättar om.
Och visst är det så att hennes ena förälder är samisk och den andra är kraftverksarbetare?
Det är jag faktiskt osäker på. Men det nämns ju även striden i Girjas och sådär.
Just det.
Och aktuella saker. Och alltså den beskriver helt enkelt i korthet kan man säga hur samerna från att alltså hur många, vad det som hände för många samiska familjer, alltså från att ha varit renägande nomader till att bli sittande i någon lägenhet i Porjus.
Mm.
Och
ja.
Ja.
Visst.
Mm. Det är ju också så att det paret i slutet kanske är hennes förälder hon beskriver, för det är ju alltså en samisk kvinna som är gift med en svensk.
Jag tror att det är så.
Mm.
Mm. Mm. Vad heter det? Jag fick det är roligt det här med, vi pratade om det när vi käkade lunch. För jag har i min hand en bok som handlar om Gävles musikliv som heter Vi lever, en ny tid är här. Och det här är liksom del två i en historisk skrivning av Gävles musikliv.
Del två?
Del två, ja. Och precis, den förra handlade om punken och liksom New Wave-åren och så.
Mm.
Och, ja, men,
New Wave från Gävle?
Ja, eller... Det lever ju från Gävle. Han hade säkert ett kapitel i förra boken. Jag har läst den slarvigt, måste jag säga. Men... Och det är ju så med liksom, alltså svenska småstäder och deras musikhistoria,
mm,
att den är ju bara relevant för de människor som är därifrån. Alltså,
sen de kan, som är omskrivna i boken.
Ja, alltså ja. Typ, alltså sen kan ju musiken från, alltså jag tycker ju, jag är liksom är ju, jag tycker att det är kul med Shades of Orange och liksom Gina Jacobi kanske och så.
Men du vill inte läsa en bok om Sundsvalls musikhistoria?
Nej, det skulle jag inte vilja veta. Liksom folk som minns Pipeline på 80-talet. Även om jag minns ju själv Pipeline på 80-talet. Men i alla fall, jag skulle ändå inte vilja läsa en bok om det. Och ingen vill ju heller antagligen läsa en bok om Gävle.
Taskig du är nu.
Men,
och ändå är Martin Ågård på omslaget.
Ja, precis. Därför det är ju Dr. Cosmos som är på omslaget på den här boken. För det är ju liksom, det finns ju inte jättemycket att hämta i Gävles musikhistoria heller. Liksom som, det är inte mycket som har blivit stort. Du kom ju inte på någon, liksom nästan. I princip, du visste inte att Dr. Cosmos var från Gävle.
Nej, inte, bara en sån sak.
Nej. Mm. Och, men det är ett kapitel om Dr. Cosmos i den här boken. Alltså jag ska säga att den är skriven av...
Det är också
av,
ett kapitel om Nordman.
Ja, precis. Den är skriven av Anders Sundin och Peter Alsén. Anders Sundin är en gammal bekant av mig. Jag jobbade på Svenskan förut. Nu jobbar han på regionala nyheterna på SVT i Gävle. Och alltså det är ju en rolig, det är ju en rolig bok för mig då. Som ändå bryr mig om Gävle lite grann. Och jag tycker att kapitlet om Dr. Cosmos är roligt. Det är också ett kapitel om Hannas krog på 90-talet. Ja. Där man försöker på något sätt så här, få det till att det var en jävla
krog. Fast den där typen av lokalpatriotism är ju ändå fin.
Det är fint,
jag måste också säga att det är en kulturgärning att sätta ihop en sån här bok. När man också vet förmodligen hur liten målgruppen är för en. Ja. Men bara att den finns är ju...
Ja, men det är toppen.
Ja, det är fint. Det är mycket bilder. Sådär,
ja, det är generöst. Mm. Och som sagt, och jag är ju också med i den här boken här i kapitlet om Nordman.
Jaha, det var därför vi skulle prata om den.
Nej, det var det inte alls. Men jag är ju med där för att jag sågade Nordman så hårt. Och Nordman var ju jävla band. Och
sen du sågade dem nästan lika hårt som du sågade så som i himmelen.
Ja, någonting sånt åt det hållet. Jag tyckte verkligen att det var bedrövligt dåligt, alltså, det där bandet.
Ja.
Men det var roligt också, kapitlet om Hannas var ju också roligt. Där jag också omnämnde.
Mm.
Så var det sagt. Det var ju bara därför vi pratade om det. Nej, men vi kan gärna prata om... Vi har ju pratat också om liksom musik från Sundsvall.
Ja,
och så. Vi har ju
Norrlandskusten.
Ja, precis. Fördjupat oss i det. Och Gävle hör ju ändå... Vad de än tycker själva så hör de ju ändå till Norrland. Så att det är ju ändå så.
Mm.
Du hade en bok till.
Jag har en bok till som vann Augustpriset förra året.
Ja, ja. Mm.
Men som jag har varit lite sen med. Mm. Och om det vi händelsevis har någon lyssnare som inte har läst Ett jävla solsken av Fatima Bremer.
Så om Esterblenda.
Precis, om Esterblenda Nordström. Och den är ju, dels är den ju fantastisk som läsning om en journalistpionjär, kvinna som liksom vallraffade innan någon visste vad det var och sådär. Och ur Norrlandspoddperspektivet så är det ju intressant berättelsen om hur hon då reste till Norrland och fortsatte återvända till Norrland och fjällvärlden, och hon var vän med Hjalmar Lundbom i Kiruna då, som tydligen även ville gifta sig med henne enligt den här boken.
Ja, precis.
Men hur hon också levde som lärare i en sån sameskola för samebarn, nomadskola hette det kanske. Och sen då skrev en bok som ändå, trots att hon hade verkligen gått igenom en massa umbäranden i kyla och snö och byggt kåtor och frusit och sådär, fortfarande har ett kolonialt perspektiv. Det är verkligen vi och dem.
Mm.
Det känns ju inte som att hon bygger några nära personliga relationer till de här samerna som hon ändå lever med sida vid sida. Utan allting handlar ju ändå om henne. Hon är ju överklass.
Mm.
Och det lyser igenom. Men det är en mycket, mycket välskriven, intressant och bra bok.
Mm.
Hon är också en fin kvinnlig förebild ändå, liksom som yrkesperson.
Ja, men verkligen. Mm. Ja, och det är en rörande historia.
Mm.
Det är ju ett rörande människoöde.
Mm, verkligen.
Gillar du Dr. Cosmos?
Alltså, på...
Eller är det för mycket vänster för dig?
Nej, men alltså, det är inte som att jag brukar lyssna på deras album från början till slut, men jag gillar väl enstaka låtar med Dr. Cosmos.
Mm. Ja. Ska vi sluta med en låt?
Det tycker jag absolut.
Om Gävle?
Mm. Ja, vi gör det.
Okay.
Det var ett jävla liv och Mikael sniffade lim i konsum. Kasse Perre hade kniv och lumpan raglade fram till gummi. Och han ville starta band och lilla örken hitta järven. Och slog ut hans ena tand och putter röse fyra. Jag ska ordna punkrockfestival och socken körde några trio upp i matteblomsanal. Och sonen mosade med sprillor och han åkte på en smäll. Och Pekka vädjade till Måsen, snälla rädda mig ikväll. Och fy fan, det var ett jävla lös och ett tyskiskt jävla drag. Och fy fan, lukten av öl och frist, den kan jag minnas än idag. Och fy fan, det var en dag en jävla tid. Och fy fan, de åren kändes som om hela jävlen var på glid. Slugg och hällde öl i håret på sin förra tjej. Och där var JP och han ville sälja någonting till mig. Och där var Muckis, där var Rockis, där var Seson, där var Gesson, där var Fritte, där var frukten, skit i annan, bara Eson. Och de leva sippa tesket till sin syra stoppservis. Och trötta segel låg i soffan stenat som en liten gris. Och i ett hörn satt jag och kände mig som århundradets fjant. Och tänkte herregud vad sjukt, det här kan inte vara sant. Och fy fan, det var ett jävla fy fan, lukten av öl och pisten kan jag minnas.